Hej och jättevälkomna till ett nytt avsnitt. Idag har vi faktiskt en ny bekantskap med oss. Maria Sand. Välkommen.
Tack.
Jag vill kalla dig för Marie. Jag vet inte varför. Jag tyckte du är en Marie. Men Maria.
Ja, Maria.
Mm. Yes.
Så är det.
Välkommen till Äktenskapspodden.
Tack så jättemycket.
Kul att ha dig här.
Väldigt roligt att få vara här.
Vi pratade precis om att det är din första podd.
Ja, så är det. Mm. Så är det. Ja. Jag är helt grön.
Härligt.
Ja.
Får vi se, det kanske blir flera sen då.
Efter det här. Mycket möjligt. Mm. Kanske får mer smak.
Exakt. Vill du bara börja lite grann med att presentera dig?
Absolut. Maria Sand heter jag. Jag är socionom i botten. Mm. Och jobbar nu som samtalsterapeut för enskilda och par. Så då var det ju väldigt spännande att få göra ett besök i den här podden. Så jag träffar par regelbundet, både i fysiska möten och digitala möten. Ja, jag finns på plats i Gråbo, en bit utanför Göteborg.
Mm.
Där jag har tillgång till lokal när det behövs, och annars så kan man sitta lite var som när man jobbar digitalt.
Just det.
Mm.
Bra. Men jag vet också att du jobbar med en organisation.
Ja, det gör jag, precis. Jo, jag är ansluten till KRIS, som är Kristna Själavårdsinstitutet. Och där är vi många anslutna terapeuter som alla har erfarenhet och utbildning inom området.
Mm.
Sen kan den erfarenheten och utbildningen se lite olika ut.
Men, såklart.
Men det är absolut en grund. Och så arbetar vi på kristen grund. Så vi träffar många troende människor.
Mm.
Men det är också så att vi tar emot människor som inte har en tro eller som inte riktigt vet var man står någonstans. Så det är inte alls något, det ska inte vara något hinder att man inte har en uttalad kristen tro.
Nej.
Nej.
Jag tänker det känns väldigt viktigt spontant, tänker jag. För man kanske vill gå och prata med någon och prata med en samtalsterapeut, men så har man en kristna bakgrunden också med sig, och det kanske inte de alltid förstår.
Nej.
Hur man tänker och hur man resonerar, medan då en kristen kanske förstår det på ett annat sätt. Men är det bara i parentes en själavårdare som inte har en utbildning, så kanske man inte kan gå i djupet på samma sätt. Så det är ju jättebra.
Mm, det är ofta det som människor anger faktiskt, som är troende och som kommer till oss och säger att det känns viktigt att det är någon som delar min tro och
precis.
Som kan förstå den synen också, den vinkeln på.
Exakt, och min djupet situation.
Ja,
som verkligen. Behövs jobbas med.
Verkligen.
Men härligt, härligt. Vi ska prata lite grann om negativa mönster och anknytningsmetoder, modeller.
Precis. Jag tänker att vi börjar med anknytningsmodellerna.
Ja, absolut. Ja, ja, ja. Vi kör anknytningsmodeller. Kallar man det för anknytningsmodeller eller anknytningsmetoder?
Jag vågar inte svara på om det finns något rätt eller fel. Nej. Faktiskt.
Nej.
Nej. Jag tänker att det går bra med vilket som.
Det går bra vilket som. Berätta lite grann om vad det är.
Ja. Jag satt och funderade på detta, så här, vad är anknytningsmodeller då? Varför ska man prata om dem i en podd som handlar om äktenskap och relationer? Och jag tänker att vi har alla olika sätt att relatera till varandra. Och ibland så har vi svårt att förstå varför vi kör fast eller varför vi inte kan mötas. Och för att förstå lite mer av det så kan det vara viktigt att titta bakåt. Var kommer vi ifrån och vad har vi upplevt och som har format oss till dem vi är? Därför att vår erfarenhetsryggsäck är ju såklart inte hela svaret på varför vi beter oss som vi gör. Men vi kan ju ofta hitta en del av svaren där.
Mm.
Och anknytning då, vad är det? Ja, men det är ju vårat sätt att knyta an, att skapa och behålla nära relationer till andra människor. Och det är ett inbyggt behov av oss, hos oss som är verkligen livsavgörande. Mm. Det är så otroligt starkt, mycket mycket starkare än vad man någonsin kan tro. Så en superkort bara tillbakablick i historien. Man konstaterade för flera hundra år sedan att barn dog av sorg.
Mm.
Och under 1900-talet så var det bland annat då många barn som dog på barnhem. Och trots att det enda som de saknade egentligen var känslomässig närhet och kontakt med andra människor.
För de hade, jag har också läst en studie, de hade mat och de hade kläder och allt.
Ja, de fick allting. Praktiskt liksom. Men man saknade kontakten, den nära kontakten med andra människor. Så John Bowlby, som var en brittisk psykiater, han intresserade sig för detta. Och så grundade han så småningom det som vi kallar och känner till som anknytningsteorin.
Just det.
Och det handlar ju om vårt enormt stora behov av att ha nära relationer till andra människor. Därför att utan känslomässig kontakt så far vi illa. Vi tar skada och i värsta fall så dör vi faktiskt då. Precis som de här små barnen som inte klarar sig. Ja. Mm. Så det kan vara en kort bakgrund att känna till. Liksom, var kommer det här ifrån?
Mm.
Men om man tittar på olika anknytningsmodeller, för det har vi ju alla, så kan vi ju givetvis ha delar av flera olika modeller.
Precis.
Vi är ju inte stöpta i samma form.
Nej.
Allihop. Men det finns ändå några som man kan utgå ifrån och som man säkert känner igen sig helt eller delvis i, tror jag. Och den första som man brukar prata om, det är att man har en trygg anknytning. Och då har det ofta sett ut så i barndomen att vi kanske har fått den närhet vi behöver. Att vi har fått förståelse, bekräftelse, engagemang och tröst när vi har behövt det.
Mm.
Och det har gjort att vi litar på människor i vår närhet. Och vi känner oss trygga i att de finns där när vi behöver dem.
Mm.
Så det är ju positivt på många sätt,
ja,
att ha en trygg anknytning. Och som vuxen då, om vi har en trygg anknytningsmodell, så har vi också lättare för att söka hjälp och tröst och stöd när vi behöver det. Och vi vågar ge av oss själva i en relation, och vi vågar också ta lite risker.
Mm.
Därför att vi har erfarenhet av att det går att lita på andra människor.
Just det. Vi vågar kasta oss ut lite.
Ja, det vågar vi. Men sen så är det klart att många av oss har inte upplevt det fullt ut under våran barndom.
Mm.
Av olika anledningar. De allra flesta föräldrar gör ju så gott de kan, men vi räcker inte alltid till. Så är det ju.
Så är det ju.
Så det som vi kallar för otrygg anknytning, det brukar vi dela in i tre olika delar. Och den första, den brukar kallas för ambivalent. Och det handlar om att vi kan känna två olika saker samtidigt för en person. Kan känna både den här varma längtan efter närhet och faktiskt en rädsla och en osäkerhet och en otrygghet. Så vi kan känna båda sakerna. Och under barndomen då så kan det ha varit så att jag ibland möttes av värme och tröst och bekräftelse och stöd. Och ibland så blev jag avvisad.
Mm.
Och blev kände mig bortvald. Och det kan ha gjort att jag kände både positiva och negativa känslor för den här människan som skulle stå mig nära samtidigt då. Och jag längtade efter de här stunderna av närhet, men jag var också rädd för ett avvisande. Så kan det ha sett ut när jag var liten, att jag hade liksom båda delar. Men hur blir det när jag blir vuxen då? Ja, vanligtvis så kanske jag håller känslomässig distans.
Mm.
För det är lite läskigt. Jag kanske håller fysisk distans också.
Just det.
Mm. Och jag kan ha separation och ångest och kan uppfattas som klängig eller krävande när det kärvar i relationen. Och för jag har lärt mig att det är det som jag behöver göra för att få kontakt.
Mm.
Det är också vanligt att jag har lätt för att öppna mig. Lätt att bli kär.
Mm.
Mm. Har en stark längtan efter att få vara nära. Men å andra sidan också så kan jag då få panikkänslor när min partner inte hör av sig.
Mm.
Och det kan ju göra att min partner backar och blir skrämd.
Precis, man blir lite klängig som du säger.
Ja, verkligen. Mm. Och kan vara otroligt påfrestande för den andra.
Mm.
Och den personen kan ju känna sig kontrollerad eller övervakad.
Mm.
Så det kan också bli så att jag kanske undviker nära relationer. Till exempel om min partner inte hör av sig som han har lovat eller som hon har lovat. Och då triggas mitt anknytningssystem och jag drar mig undan. Och jag kanske till och med vill lämna relationen.
Mm.
Det blir totalt kaos och panik. Liksom. Så ofta så skiftar jag mellan de här olika känslorna då. Att jag vill vara nära och jag vill ta avstånd i min relation. Och det här sätter ju en jättehög press på relationen.
Verkligen.
Ja.
På båda två, tänker jag. Ja,
utan tvekan.
Ja.
Otroligt påfrestande.
Mm.
Så det är en variant av att ha en otrygg anknytning. En annan variant är en undvikande anknytning. Och som barn så kan man tänka sig då att man tidigt fick lära sig att det finns inget stöd att få här. Så jag slutar efter ett tag och söka närhet även om jag är otrygg eller orolig.
Mm.
Jag behöver klara mig själv.
Mm.
Mm. Så som vuxen, om man har en undvikande anknytning, så är det ungefär samma mönster som uppspelar sig. Jag söker inte närhet. Jag behöver klara mig själv. Och när det blir aktuellt med intimitet i någon form, känslomässig eller fysisk, så försöker jag avstyra det. För att närhet förknippas med förlust för mig.
Just det.
Ja. Jag har ju tidigare erfarenheter av att bli bortstött och avvisad. Och det kan ju leda till att jag stänger av. Att jag blir mer tankestyrd än känslostyrd.
Mm.
Mm. Och det kan se ut som att jag är stabil på ytan, men jag är väldigt svår att läsa av.
Mm. Är man också väldigt analyserande?
Absolut.
Ja.
Absolut. Väldigt mycket tankeverksamhet. Ja. Och det blir ju svårt när det kommer till nära relationer då. För jag vill ju hålla distans och är svår att komma in på livet. Och anledningen till att jag håller avstånd är ju för att jag behöver kunna hantera mina känslor.
Mm.
Och det behöver jag göra för mig själv.
Mm.
För det finns, jag har ingen erfarenhet av att det finns någon som vill hjälpa mig med det.
Just det.
Så jag har lärt mig att aldrig räkna med någon om jag har ett undvikande anknytningsmönster. Och jag har ofta många ytliga bekanta men ingen nära. Svårt att prata om mina känslor och hitta fort brister hos min partner. Men man kan ju träna på detta också såklart.
Mm.
Och känner man igen sig i den här undvikande anknytningsmodellen så... Det kan ju vara ett tips att ta små steg. Att börja berätta någonting som är personligt.
Mm.
För den som står mig närmast.
Mm.
Att våga berätta någonting jag har upplevt eller som jag känner. Som jag inte delar med
precis
andra. Sen finns det ju en ytterligare en otrygg anknytningsmodell som vi kallar för desorganiserad.
Mm.
Den är inte lika vanlig. Men kanske svårast. Och det, då rör det sig egentligen om att jag kanske har haft en ganska ohälsosam barndom. En väldigt ohälsosam barndom till och med. Jag kanske har varit utsatt för våld eller misshandel. Mm. Fysisk eller psykisk. Övergrepp i någon form. Och jag kanske ofta beter mig som barn då. Oberäkneligt eller irrationellt. Eftersom att den här personen som jag försöker närma mig också framkallar väldigt mycket rädsla och obehag.
Mm.
Och det här mönstret sitter ju i då givetvis när jag blir vuxen. Det är inte så lätt att ta sig ur det. Så det kan vara så att jag är ganska nära till både oroskänslor och ilska. Och anledningen till att jag far ut och visar min ilska. Den kan ju vara ganska otydlig. Både för mig själv och för människor runt omkring mig. Jag kanske tappar kontrollen.
Mm.
Det är också vanligt att jag ser mig själv som helt ovärdig att älskas.
Mm.
För det är det jag har fått erfara som barn.
Mm.
Att jag har en låg självbild då och kanske misstror min partner också.
Just det.
Ja, det kan vara, man kan ha nära till hopplöshetskänslor och ha svårt att få till en fungerande relation. Så det är inte ovanligt att man kanske har haft flera olika destruktiva korta relationer.
Mm. Ja, man säger ju många gånger att har man växt upp i ett hem där det har varit fysisk våld, så söker man sig oftast till någon som då också är fysisk mot en.
Mm.
För att som sagt, det är ju det man känner, det är det man vet.
Ja. Ja, precis. Ja, jag har ingen statistik över det, men visst är det så att det är inte helt ovanligt.
Nej. Jag tänker att det, alltså första steget är ändå kanske att förstå.
Ja.
För att jag tror inte att man alltid förstår vad det är man gör.
Nej, verkligen inte.
Jag kan bara gå till mig själv. Jag var singel ganska länge och jag kunde liksom inte förstå varför.
Nej.
Förrän jag kanske förstod lite grann hur jag själv fungerade.
Precis.
Och jag läste faktiskt en bok, Hemligheten.
Mm-hmm.
Har du
spännande.
Hört om den?
Nej.
Från första ögonkast till långvarig relation.
Ah.
Tror jag. Det handlar precis om de här grejerna.
Ja.
Pratar om anknytningsmetoder och modeller. Och det är ju jätteintressant. För att vi alla har ju kanske lite drag av allt.
Så är det ju, utan tvekan. Det är ju inte så att vi passar in i en av de här modellerna rakt av bara.
Nej.
Utan vi har ju olika erfarenheter med oss.
Precis. Men vad, jag tänker, vad gör de här grejerna i en, om man då är gift eller om man har väldigt nära. För det här handlar ju mycket också om när man söker kontakt, när man söker en partner, hur man hanterar det.
Mm.
Men sen när man är i en relation och man fortfarande gör de här grejerna.
Visst påverkar det oss.
Ja.
Jättemycket. Det är klart att om vi är två personer som har en väldigt trygg anknytning, så har vi kanske lite bättre förutsättningar då.
Mm.
Men det är ju, de flesta av oss har ju med oss lite av varje. Så är det ju utan tvekan. Så att, visst är det så att det är, som vi sa här, om man har en ambivalent anknytning, så visst är det så att det sätter en jättepress på relationen om det är någon som både vill vara nära och sen drar sig undan. Det blir otroligt påfrestande för oss båda två. Och om vi är två sådana personer,
då
blir det dubbelt svårt. Upp. Ja, men så är det ju.
Ja.
Det är ju inte, det här är ju inte enkelt, men det som du säger, första steget är att försöka förstå. Vem är jag då? Och hör jag hemma i någon av de här kategorierna? Hör jag kanske hemma i flera? Hur gör jag?
Precis. Och hur bryter jag då?
Eller hur? Det här? Ja. Och det blir nästa steg någonstans. I att först bli medveten om vem är jag? Hur fungerar jag? Så att jag vet vad jag själv står någonstans. Och sen då i en relation att få börja prata om detta. Att förstå sig själv och att så småningom förstå sin partner.
Precis.
I detta. För förstår jag varför du drar dig undan. Så är det ju lite lättare för mig att hantera det.
Exakt. Exakt.
Det är, alla problem är inte lösta.
Nej.
Men det är en bra hjälp på vägen. Ja. Just det. Nu gör han eller hon på det här sättet.
Exakt.
Ja.
Och det är ju, kan ju vara både. Alltså partnern kan ju se det i den andra.
Ja.
Och jag kan se det i mig själv.
Ja.
Men då som du säger, att förstå att nu gör jag det här på grund av det här.
Precis.
Istället för att då som partner kanske blama sig själv. Att nu sa jag någonting eller nu gjorde jag någonting som gjorde att den andra blev ledsen eller arg.
Precis så. Så det ökar verkligen våra förutsättningar att få en bättre relation. Att vi förstår de här bitarna. Var vi kommer ifrån, vad vi har med oss. Och varför vi gör som vi gör. Så är det verkligen.
Men hur kan man hjälpa varandra då?
Ja, precis.
Och sig själv.
Ska man börja någonstans? Jo, men jag tror så här att om man ska försöka sammanfatta detta, så tänker jag att när vi inte upplever den här känslomässiga tryggheten som vi behöver i en relation, så känner vi ju ilska och sorg och smärta och rädsla. Och det är ju inte så konstigt om vi utgår ifrån att behovet att våran partner är våran trygghet. Så känner vi ju rädsla när vi blir otrygga. Och rädsla är vårt alarmsystem. När vi upplever någon form av hot. Verkligt eller icke-verkligt.
Precis.
Men det är liksom det som drar igång. Men det finns ju hopp såklart. För att, precis som vi sa alldeles nyss då, att börja med att försöka förstå sig själv. Det är ju första steget mot förändring. Och om jag kan se hur jag agerar och varför jag agerar som jag gör, så skapar det ju goda förutsättningar för utveckling och för förändring. Och nästa steg blir ju att vi tillsammans kan prata om hur vi agerar, varför vi agerar som vi gör och hur det påverkar den andra.
Just det.
Så kan vi faktiskt sakta men säkert ändra på våra anknytningsmodeller. De är inte statiska.
Nej.
Vi kommer inte, ja, vi kanske till viss del kommer ha med oss dem resten av livet, men är vi medvetna om dem så kan vi faktiskt göra någonting åt dem.
Ja, och ja, som jag läste den i boken så stod det också att det handlar om att få uppleva andra relationsanknytningar.
Verkligen.
Så om din partner då ger dig den tryggheten du behöver, så kommer din hjärna till slut lära sig att det här är en safe place.
Precis så är det. Och man måste verkligen göra detta många gånger för att få in ett nytt sätt att relatera till den andra. Så är det verkligen.
Så det är inte så att om man känner att man är liksom otrygg, ambivalent. Det betyder inte att man behöver vara så
resten av livet.
Nej, det var bra.
Absolut inte. Sen är det säkert så att vi kommer bära med oss vissa delar under resten av våra liv. Men om vi också vet varför vi reagerar som vi gör, så blir det lite lättare för oss att hantera det på sikt. Men det är ingenting som man ändrar på en kvart, utan det kommer ju, det tar ju tid. Och det tar energi.
Och man måste väl jobba på det, tänker
man
jag.
Man måste jobba på det, utan tvekan.
För jag tänker också, de här grejerna resulterar ju i då, för nästa steg, eller prat, negativa mönster.
Ja, absolut. Och det är ju ofta det som gör att människor kommer till terapisamtal. att vi kan inte kommunicera eller vi når inte varandra eller vi vet inte riktigt vart den här relationen är på väg någonstans. Och jag tänker att du som lever eller har levt i en relation, har du någon gång tänkt att ni inte förstår varandra, att ni borde lära er att kommunicera bättre?
Oh ja.
Eller hur? Eller kanske ännu vanligare då, att din partner borde lära sig att förstå dig och kommunicera bättre.
Ja.
Ja. Vanligt.
Mm.
Så jag skulle säga att det är mer regel än undantag att par säger ungefär följande saker till varandra när de kommer till samtalsterapin. Men du borde ju förstå. Du borde ju fatta. Vi har liksom någon idé om att våran partner borde förstå hur vi fungerar och vad vi behöver och hur vi känner oss, helt utan att vi ska ha talat om det för honom eller henne.
Exakt. Det märks väl.
Ja. Som om vi kunde läsa varandras tankar.
Mm.
Och det är ofta att det låter ungefär så här, men vi har ju känt varandra så länge, han eller hon borde ju veta.
Mm.
Men faktum är att vi ofta inte vet hur våran partner känner eller hur han eller hon påverkas av hur vi beter oss.
Precis.
Mm. Det är väldigt vanligt.
Ja.
Så på tal om negativa mönster då, när jag träffar ett par så börjar vi ofta med att kika på hur det negativa mönstret ser ut i just deras relation.
Mm.
Vad är det man ser och hör hos sin partner när det går snett?
Just det.
Kan det vara så att jag märker en höjd röst kanske?
Mm.
En skarp ton? Eller att han eller hon blir tyst och går iväg? Att kroppsspråket förändras? Och så försöker vi liksom att spesa upp vad är det jag ser hos min partner. Och i nästa steg blir ju då att undersöka, men vad är det för känslor som ligger under det där beteendet?
Mm.
För även om du kanske utstrålar ilska så finns det oftast någonting annat under det. Som din partner kanske inte uppfattar.
Precis.
Så det kan ju vara så att jag kanske har en skarp ton men egentligen så känner jag mig orolig eller ledsen eller överkörd. Mm. Och ofta så uttrycker människor i någon form en brist på känslomässig kontakt och samhörighet.
När man är i konflikt?
Ja.
Mm.
Alltså någon form av protest emot att vi inte är nära just nu. Jag känner mig inte sedd och bekräftad av dig. Så då protesterar jag på något sätt. Och det gör vi alla på väldigt olika sätt. Men det vanliga är någonstans att antingen så söker jag kontakt med dig i någon form. Eller så drar jag mig undan.
Mm.
Nästan alla gör på något av de sätten. Det kan ju vara att söka kontakt kan jag göra genom att gå på och skrika på dig.
Precis.
Att uttala mindre vänliga ord.
Du vill ha en reaktion.
Ja, jag vill ha en reaktion. Vilken reaktion som helst är bättre än ingen reaktion. Mm. Eller också så blir jag jättetjatig och kritisk kanske.
Just det.
Sur och tvär och så. Eller så kanske jag drar mig undan. Jag kanske sitter kvar i rummet och blir helt tyst. Eller så går jag faktiskt därifrån rent fysiskt.
Ja. Mm.
Men oavsett vilken reaktion jag har så är det ju i regel en protest emot att jag inte känner någon samhörighet med dig just nu. Så när vi bråkar och diskuterar eller hamnar i en situation där vi känner någon form av avstånd eller irritation så gör vi ofta någon av de här två sakerna. Vi söker kontakt eller vi drar oss undan. Så lite förenklat så skulle man kunna säga då att det finns tre olika vanliga mönster.
Mm.
Och man kan skifta mellan de här i en relation. Men det är ofta att det är ett av dem som är ganska tongivande. Och det ena är att båda söker kontakt, alltså båda attackerar varandra.
Mm.
Vilket resulterar i det som vi ofta kan se på tv. Folk gapar och skriker och skäller på varandra.
Ja.
Så, det förekommer i våra hem också.
Mm.
Den andra varianten är ju att den ena attackerar och den andra drar sig undan.
Ja.
Så den ena kritiserar och klagar och den andra försöker skydda sig genom att bara stänga igen. Liksom. Krypa in i sitt skal.
Mm.
Och alternativ tre är att båda är personer som drar sig undan.
Just det.
Så sitter man på varsitt håll och känner någon hopplöshet. Så.
Ja.
Så om man skulle kika på dem... På de tre varianterna lite. Så om man tänker sig en relation där båda är personer som går till attack i någon form. Som söker kontakt. Så kan ju det handla om att man klandrar varandra. Ibland högljutt och med ilsken röst som jag sa. Men det kan också handla om mer lågmäld kommunikation. Där man kämpar för att nå varandra. Men det som vi säger landar helt fel hos den andra. Och det kan handla om att jag säger till min partner att när jag frågar om du kunde ta hand om tvätten eftersom jag var sjuk, så blev du sur och fräst åt mig. Jag kan inte förstå varför jag skulle behöva stå ut med det. Men reaktionen från den andra blir: stå ut, du vet ingenting om att stå ut. Ja. Och så varenda gång jag gör någonting så blir jag kritiserad. Vem orkar fortsätta då? Jag hade fullt upp på jobbet och du verkade inte särskilt sjuk. Mm. Och sen så, ja.
Just det.
Vi kan ju tänka oss själva vad det tar vägen. Det eskalerar ju bara och tonlägena blir högre och högre och orden blir vassare och vassare.
Mm.
Och till slut så har man tappat helt sakfrågan där man började. Då pratar man om något helt annat. Mm. Som att vi inte går på bio tillräckligt ofta. Ja. Eller att jag inte får blommor. Eller att vi har en dålig kontakt med våra svärföräldrar. Eller vad det kan vara.
Det kommer ju upp massa grejer.
Ja. Och så har vi helt liksom tappat vad det var vi började någonstans. Om man ska se på det andra vanliga mönstret då, där den ena attackerar och den andra drar sig undan, så skulle det kunna se ut så att den ena är den som kritiserar, klagar, tjatar, medan partnern är den som undviker och försvarar och blir tyst eller går iväg. Och det skulle kunna se ut så att den ena kritiserar och förklarar vad partnern gör fel eller inte gör tillräckligt av. Och det kan ju vara så att den andra faktiskt till en början försöker att försvara sig.
Mm.
Men ganska snart så stänger man av. Drar sig undan, blir tyst. Och den här tystnaden, det ökar ju ofta frustrationen hos den som attackerar.
Ja.
Så då tjatar man ännu mer, eller kritiserar ännu mer.
Mm.
Och kanske höjer tonläget ännu högre.
Mm.
Och vad resulterar det i hos den som drar sig undan? Den stänger ju ännu mer.
Mm.
Det var någon som beskrev det någon gång som att det är som att jag bygger en mur emot min partner. Det är som en ismur med såna isblock. Och ju mer han eller hon skriker och tjatar, desto fler isblock lägger jag på. Och desto svårare blir det att ta sig igenom.
Ja.
Och det är en ganska tydlig bild.
Ja, verkligen.
Av hur det kan uppfattas.
Ja.
Jag stänger in mig själv här. Jag måste skydda mig.
Mm.
Och ju mer du tjatar, ju fler isblock lägger jag på.
Mm.
Men det som kan vara svårast egentligen, den tredje varianten någonstans där båda drar sig undan, för då sitter vi liksom på varsitt håll och känner ungefär samma saker. Vi blir tysta och undviker varandra och väldigt, väldigt ofta så är det hopplösheten som är liksom den tongivande känslan. Därför att innerst inne så längtar vi ju alla efter förståelse och kontakt, men för att skydda oss själva så är det en vanlig strategi att dra sig undan.
Mm.
Och så sitter vi på varsitt håll och känner oss ensamma och övergivna. Men det är samma sak här som när vi pratade om det här med anknytningsmodeller, att det finns ju hopp, men det krävs ju då att vi blir medvetna om vad är det som pågår i vår relation. Hur ser den ut? Är vi två som attackerar? Är det en som attackerar, en som drar sig undan? Eller drar vi oss undan båda två? Så att vi får syn på det här mönstret och inser att det är det här mönstret som är våran fiende.
Precis, för jag tänker, handlar det här om då, alltså både stora och små konflikter, att man...
Utan tvekan.
Ja.
Utan tvekan.
Så det kan vara om...
Det kan vara att din partner glömde att köpa mjölk.
Ja, ja. Och då beter man sig likadant.
Ofta.
Mm.
Det var någon som sa en gång att ett par har ofta inte haft 100 gräl, utan de har haft samma gräl 100 gånger.
Ja. Ja.
För vi beter oss oftast väldigt likt vid alla de här tillfällena. Oavsett om det är stora eller små konflikter.
Mm.
För vi har det så inbyggt i oss, som de här anknytningsmodellerna.
Mm. Men hur kommer det sig? För att, ja, men det blir ju då som sagt ett negativt mönster. Att man, och man kommer liksom ingenstans. Mm. Varför fortsätter vi göra så?
Ja, varför gör vi det? Ja. Det är en jättebra fråga. Och det är precis det som vi... Som vi jobbar med i terapin.
Mm.
Varför gör vi så här? Vad har vi för underliggande erfarenheter, personlighetsdrag som gör att vi beter oss på det här sättet?
Mm.
Men framför allt då, hur kan vi komma ur dem?
Mm.
Och vi brukar ha en bild på en kurs som jag håller. Där man liksom får se en fotbollsplan ovanifrån. För att symbolisera någonstans att kunna zooma ut och se hela matchen.
Just det.
Att se liksom hela det här mönstret som pågår där nere.
Mm.
Och inte bara min egen lilla del.
Mm.
Utan att som sagt kunna backa tillbaka. ett steg eller två eller tre. Och kunna zooma ut och se att men, nu är vi inne i det här mönstret igen.
Ja.
Och det är det som är faran för vår relation.
Mm. Kan det vara olika perioder i livet? Att man, alltså vissa perioder inte hamnar i de här negativa mönstren?
Det tror jag absolut. Vi är ju påverkade av så mycket i våran vardag, tänker jag. Inte minst stress.
Mm.
Trötthet. Småbarnsföräldrar som inte får sova på nätterna. Mm. Man är helt slut. Mm. Det är jättelätt att falla tillbaka i sina gamla mönster.
Ja.
Så det är absolut, jag är helt övertygad om att det går i perioder. Men som sagt, för att kunna ta sig ur dem så handlar det ju verkligen om att hitta ett sätt att zooma ut. Och jag har flera par som har hittat väldigt så här tydliga strategier för hur de gör. Det är någon som viftar med den vita flaggen, du vet, för eldupphör.
Ja, just det. Ja,
nu viftar jag med den vita flaggen och så vet den andra liksom att nu är det läge att bryta det här innan det eskalerar och blir värre.
Mm.
Och det är några som jag har träffat som har ett brandlarm. Så vi trycker på brandlarmsknappen liksom.
För då, oj, då är det på riktigt.
Ja, då är det utrymning av lokalen liksom. Och sen så får man ju en liten stund på sig innan man måste återsamlas på den här återsamlingsplatsen.
Ja.
Det är också väldigt tydligt.
Ja.
Nu, här går larmet.
Nu är det
paus. Mm. Liksom. Nu måste jag få andas. Nu får vi backa tillbaka och så får vi samlas åter om en liten stund.
Mm. Det är ju ganska smart att ha något så fys. Alltså, på riktigt.
Mm. Eller en stoppskylt. Det är någon som jag vet har också så där. Alltså, man kanske inte har en fysisk stoppskylt hemma, men att man säger det så här, nu lyfter jag stoppskylten liksom, eller nu viftar jag med den vita flaggan.
Ja. Och det måste man kanske säga, för att om en person bara då går iväg, så signalerar det ju inte samma sak.
Då har man ju
sak.
Inte viftat med den vita flaggan.
Även fall den som går iväg kanske tycker att den har gjort det.
Ja, precis. Mm. Nej, men att ha någon form av kodord kanske.
Ja.
Så, det är inte alls så dumt.
Nej.
Det är det många som har provat och tyckt att de har varit hjälpta av det.
Precis.
Och det kan ju vara så i början av ett arbete där man försöker ta sig ur sådana här negativa mönster. Att det kanske nästan alltid är den ena som upptäcker att nu är vi på väg in i det här negativa mönstret igen. Det är nästan alltid samma person som håller upp stoppskylten eller som trycker på brandlarmet.
Mm. Är det okej eller är det negativt?
Nej, det är helt okej. Mm. Vi har ju olika förmågor.
Mm.
Och en del människor kan också säga att nej, men jag tycker det är svårt, jag ser inte det, du ser det mycket tidigare än jag.
Mm.
Ja, fine, det är helt okej.
Mm.
Sen är målet såklart att man ska komma dit båda två, så att man aldrig ens behöver, märker man att det är på gång så är det båda två som reagerar och säger stopp, här ska vi inte vara, nu är vi det här mönstret igen som inte är bra för oss. Men visst kan det är ofta så att det är en som har lite lättare att zooma ut och få en överblick över situationen.
Jag pratade med Micke Gunnardo.
Just det.
Och då pratade vi om konflikter och det är ju liknande. Mm. Men han sa att 30% av konflikterna som vi har är olösliga.
Mm-hmm. Mm.
Vilket jag tyckte var intressant. Och då blir det också intressant om man tänker med negativa mönster och hur man hanterar och beter sig.
Mm.
Att vissa saker kanske vi bara ska lämna.
Ja, eller hur? Och det är ju ingen fara om vi är överens om att vi lämnar det eller att vi är överens om att vi inte är överens.
Ja, precis. Om det här med mjölken till exempel. Ja. Är det någonting? Det kanske är. Ja, han kanske glömmer mjölken varje gång.
Precis.
Men hur, istället för att då hamna i det här negativa konfliktmönstret som det kanske är, så kanske man bara får hitta ett annat sätt att lösa det på.
Eller hur? Verkligen. Så tror jag absolut att det är. Vi kan inte lösa alla konflikter och vi kommer inte vara överens om allting alltid.
Nej.
Utan det här, jag tänker att det handlar om en förståelse för varandra. Mm. Ja, men min fru eller min sambo eller min man, han är på det här sättet.
Mm.
Och det får jag acceptera. Ja. Jag ska leva med den personen. Men sen så finns det saker som gör ont på djupet av oss, alltså som förstör relationen och de behöver vi göra någonting åt. Mm. Men visst är det så att det finns vissa olösliga saker. Och då, det kanske är så att vi får landa i att vi får vara överens om att vi inte är överens.
Mm. Mm. Precis. Vad gör man om den ena tycker att det här funkar inte, vi hamnar i de här negativa mönstren hela tiden, men den andra ser inga problem i det?
Nej. Det är ju svårt att mötas i terapisamtal om vi inte är öppna för att se den andras perspektiv.
Mm.
För visst är det så att det kommer människor ibland som har någon, ett hopp om att de ska få bekräftelse att det är deras partner det är fel på.
Just det.
Ja. Det blir problematiskt.
Mm.
Men är det så att du upplever att det finns ett allvarligt problem i er relation, då finns det ett allvarligt problem i er relation. För det är ju bådas verklighetsuppfattning som räknas.
Exakt. Men hur gör man då? Alltså
hur
då?
Gör man då?
Ja.
Jag tänker, du då, ja, jag tänker att vi måste utreda att det finns en vilja hos båda att vara här. En vilja hos båda att skapa bättre förutsättningar för vår relation. Och en vilja hos båda att förstå den andra. Och gör det så brukar det, då brukar förståelsen komma successivt också. När jag får hjälp att beskriva mina känslor och vad det gör med mig när du beter dig på det här sättet. Så brukar det också landa hos den andra parten så småningom.
Mm.
Men det kan ta tid, absolut. Mm. Men grunden är att det finns en vilja av att skapa någonting bättre. Annars blir det svårt.
Ja, och då måste man ju förstå. Jag tänker att den som då inte tycker att det är ett problem. Eller inte tycker att det är någonting de behöver lösa.
Ja.
Det kan ju ha med att göra alltså med
anknytningsgrejen
också från barndomen. För det kanske var liknande då som... Mm. inte blev löst.
Nej,
och då ser personen inte att det är något problem.
Nej, så kan det verkligen vara.
Mm.
Men som sagt, när man sätter sig ner och börjar förstå att oj, men jaha, är det så här tufft för dig när det blir så här mellan oss? Eller påverkar det dig så här mycket när jag gör på det här sättet? De allra flesta av oss vill ju inte att vår partner ska fara illa.
Nej.
Och må dåligt.
Precis.
Och vara ledsen.
Nej.
Utan är det någonting som vi kan förändra så vill vi ju göra det.
Ja.
Även om det tar tid och kräver kraft av oss.
Exakt.
Mm.
Och då tänker jag att då kanske det är... Om man försöker stångas med det här på något sätt. Då är det kanske viktigt att man går och pratar med någon då
Absolut.
Istället.
Absolut, det tänker jag verkligen.
För det kan ju kanske ibland kvitta hur många gånger jag säger att...
Ja.
När du gör sådär så sårar det mig.
Mm. Jag tror att det kan vara till väldigt stor hjälp. Att ha en utomstående som kan se saken lite mer objektivt. Som kan vara den som zoomar ut till en början. Innan man själv har förmågan att göra det.
Precis. Det är ju spännande. Jag menar alla, vi hamnar ju alla i negativa mönster. Och det kan ju vara, jag tänker att det kanske inte alltid är konflikter heller. Det kanske bara är att man hamnar i soffan varje kväll och tittar på en tv och en telefon.
Eller hur?
Det är väl också en sorts av negativt mönster.
Ja, om den ena upplever det som ett negativt mönster så är det absolut det.
Mm.
Mm. Och det är väl det någonstans att det räcker att den ena upplever att det är ett problem. För att det faktiskt ska vara ett problem för relationen. För om du upplever att det är ett problem så gör det ju någonting med dig.
Mm.
Och det får dig att känna på ett visst sätt och att reagera på ett visst sätt.
Mm.
Som säkert inte blir positivt för er relation.
Nej, precis. Kan ju bara gå till mig själv, men ibland så har man ju förutfattade meningar om hur saker ska vara.
Mm.
Och man tänker att så här ska man göra, så här ska det vara. Och så gör man inte det och då blir det kanske ett problem för mig.
Mm.
Men egentligen är det inte det, utan det är mest för att jag tror att det ska vara på ett visst sätt.
Mm.
Jag har märkt många gånger att mycket handlar ju om mitt ego.
Just det.
Också.
Mm.
Att jag tycker att vi inte ska göra det på det här sättet.
Nej, precis. Och du har en annan bild.
Precis. Men min man ifrågasätter, men varför inte? Jag bara, nej, därför.
Ja.
Och då... Ja.
Då krockar det.
Ja, då krockar det lite.
Ja.
Och det kan ju också vara på något sätt ett negativt mönster.
Ja.
Där det kanske är viktigt att man hittar sin egen relation och hur man vill göra det tillsammans.
Ja, verkligen. Och någonstans så... Relationer bygger ju i väldigt stor utsträckning på kompromisser. Vi är ju två människor som har beslutat oss för att leva tillsammans.
Mm.
Två individer med två olika erfarenhetsryggsäckar.
Precis.
Som ska försöka få ihop detta.
Ja.
Så visst handlar det mycket om kompromiss. Men att också då som sagt fråga sig kanske i de lägena. Är det här viktigt för mig?
Mm. Och varför?
Och varför är det viktigt för mig? Och om man kommer fram till att det faktiskt är viktigt på riktigt.
Mm.
Att man kan mötas i det och prata om det. Och kunna förklara för sin partner att det är det här som händer i mig. Och ibland så kanske vi till och med har väldigt konkreta händelser som vi kan backa tillbaka till, om att när jag var liten då hände detta.
Just det.
Och därför så tror jag att jag reagerar på det här sättet. Och ibland så kan vi inte det.
Mm.
Men det är ändå en väldigt stark känsla eller ett starkt obehag.
Mm.
Och det är lika viktigt oavsett. Men att försöka sätta ord på det i alla fall.
Mm.
Det är jättesvårt för någon annan att förstå om jag själv inte kan sätta ord på det.
Och det kanske man måste göra efter. En liten stund efter.
Ja, visst.
Det går inte att göra mitt i.
Nej, absolut inte när man är affekt i alla fall. Om man är i ett bråk eller precis. I en diskussion. Som håller på urartar. Nej, så är det.
Ja.
Ja.
Har du något mer som du skulle vilja säga?
Jag tror att vara medveten om var man kommer ifrån. Om sin anknytningsmodell. Och också att vara medveten om vilka mönster som... hur mönstret ser ut i våran relation.
Mm.
Då har man kommit ganska långt.
Mm.
Sen kan det vara så att man behöver stöd ifrån någon utomstående för att prata om det. Men många som kommer har faktiskt redan funderat en hel del på vad det är som pågår. Så de har redan påbörjat sin process.
Mm. Vilket ju är bra.
Jättebra. Och så får man stöd i att ta sig vidare därifrån.
Mm.
Och att räta ut vissa frågetecken.
Mm. Och jag tänker också att det behöver inte alltid vara jättedåligt. Utan man bara ser att här har vi någonting som skulle kunna utvecklas till någonting negativt.
Det är väl fantastiskt om man kan plocka den bollen redan där. Absolut.
Väldigt intressant. Och något som jag tror vi alla känner igen oss i.
Ja, men det tror jag. Även om man inte känner att man är hemma precis i det facket så känner man säkert igen sig i precis. Lite här och lite där.
Mm. Jag kom på en till fråga angående anknytningsteorierna. Om man har specifik eller vet att så här var det i min barndom.
Mm.
Är det en bra idé att kanske prata med sina föräldrar om det?
Om man känner, skulle det hjälpa? Om man känner att man skulle må bra utav det. Om man tror att det skulle tas emot.
Mm.
På ett sätt som skulle kännas positivt tillfredsställande.
Mm.
Ja, absolut.
Hade det hjälpt i relationen till sin partner, tror du? Eller är det bara...
Jag tror att det hade varit jättebra.
Mm.
Om man hade kunnat göra det. Men vi ska också vara ödmjuka inför för verkligheten.
Att
alla har inte den möjligheten i sina relationer. Att kunna nå fram och att prata med varandra på det sättet. Man kanske inte själv känner sig mogen för det. Det kan vara så att föräldrarna inte känner sig mogna och tillgängliga för det. Men det är väl alltid det bästa sättet att prata med den andra parten i relationen om vad man har upplevt eller upplever.
Mm. Prata.
Mm.
Kommunikation.
Ja.
Kommer alltid tillbaka till det. Och det är ju det viktigaste, tänker jag.
Ja, så är det verkligen. Det är svårt att läsa varandras tankar.
Mm.
Och det kan ofta vara svårt att läsa av varandras känslor också faktiskt.
Mm. Och ibland sina egna.
Ja, verkligen. Så att vi behöver sätta ord på det.
Tusen tack.
Tack själv.
För nu. Mm. Jag kanske återkommer med dig längre fram.
Det blir spännande.
Ja.
Mm.
Tack så mycket.
Tack själv.
Hej då.
Hej.